hälsar vi välkommen till Radio Maranata och vårt bibelstudiemagasin. Den här gången så är vi som samtalar Hans Lindelöf och jag Paulus Eliasson. Vanligtvis så har vi med oss också Berno Vildén, men han var upptagen på annat håll idag. Men vi ska samtala här, och vi har ju under flera program nu talat om det vi har kallat för Maranata-budskapet. Budskapet om frälsning och liv i Jesus, budskapet om andedopet, om dopet. Och vi har tagit upp de här frågorna och försökt belysa dem både bibliskt och historiskt. Och det vi ska tala om idag, det är kanske den delen av Maranata-budskapet som är mest Maranata, om man kan säga så. Maranata är ju ett arameiskt uttryck som betyder du vår herre kom, eller Herren kommer. Står i första Korinthierbrevets 16 kapitel. Och det Maranata-budskapet, väldigt ofta när vi talar om det, så handlar ju det om att ha perspektivet på att Jesus ska komma tillbaka. Det sätter sin prägel på väldigt mycket av det andra som vi har talat om. Det här korta perspektivet, att Jesus kan komma tillbaka när som helst. Synen på var vi befinner oss någonstans i historien och så vidare. Det är det här kristna hoppet. Och om man läser Maranatas historia så har det här varit väldigt definierande för vad Maranata är. Det första numret av Minasropet, på framsidan där så är den första artikeln har namn ifrån ett bibelcitat där det står: de som vore redo gingo in, hämtat ifrån liknelsen om de 10 jungfrurna. Så det här har varit en stor del av Maranatas förkunnelse, och vi ska försöka delge här idag och dela med oss om våra tankar omkring det här, och vad vi... Ja, vad vi tänker, vad vi menar om det här. Så du får gärna börja här, Hans, och berätta lite vad du tänker om det kristna hoppet. Vad är det för någonting? Vad betyder det att Jesus ska komma tillbaka?
Jo, att Jesus ska komma tillbaka, det har ju tre, om vi säger, sidor som är, så att säga, om vi utgår från mänskligheten nu, så har vi ju dels den sidan att det handlar någonting speciellt för det judiska folket. Så har vi den sidan att det handlar om någonting minst lika speciellt, om inte ännu mer, för församlingen, den kristna församlingen. Och så har vi den sidan att det handlar om någonting som gäller hela världen. Det handlar om, det gäller alla människor. Och det här antyds ju också, eller kommer fram ibland väldigt utförligt i Jesu undervisning på Oljeberget. Och jag tycker det är intressant att se hur de här tre sidorna finns med. Både i exempelvis Matteus evangeliets 24 kapitel och i Matteus evangeliets 25 kapitel. Det är ju ett långt enda sammanhängande tal som Herren ger sina lärjungar, då de ställer den frågan till honom. Att de hade varit i templet och de hade gått ut ifrån templet, och lärjungarna var väldigt fascinerade, tog intryck av hur praktfullt templet var, hur storslaget det var, hur det var utsmyckat på det viset som det var. Se, sa de till Jesus då, hur praktfullt det här är. Va? Om vi tar det här ordagrant nu då, så sa de alltså, hur, det bad honom, i Matteus så kommer det bara fram att de bad honom ge akt på helgedomens byggnader. Då svarade han och sa till dem: ja, ni ser nu allt detta, men sannerligen säger jag er, här ska icke lämnas sten på sten, allt ska bli nedbrutet. Genom Matteus evangeliets 24 kapitel så återkommer det här allt detta tre gånger. Och jag tror inte jag missbedömer om jag säger att varenda gång som det återkommer allt detta, pastauta som det heter i grundtexten, så finns ett tempel med i bilden. Även om vi inte ser det så påtagligt som vid första tillfället här. Så vid det andra tillfället som du återkommer, då talar ju Jesus om svårigheter som ska gå över världen och särskilt över församlingen. Och det är ju faktiskt så att församlingen är ett tempel, en helgedom. Inte ett tempel av sten som det var fallet för judarnas tempel där de befann sig, men det finns ju i apostlarnas undervisning med det här. Att det var faktiskt ett tempel som de skulle bli. Det är en bild på församlingen. Det var alltså, och det här återkommer i flera tillfällen i aposteln Paulus undervisning till exempel. Tredje gången, jag kanske ska hejda mig lite nu, men jag säger, det finns mer också tredje gången. I samband med att han talar om fikonträdet. Och då är jag lite fundersam om jag gör en övertolkning. Men jag tror att det finns ett tempel här också. Därför att det tempel som en gång revs. Det talas om, det finns en väldig förväntan om ett tredje tempel. Och det är verkligen någonting som både judarna och de kristna och muslimerna inte minst berörs av, att judarna skulle få bygga upp ett tredje tempel. Det här templet, det syns verkligen inte i Jesu undervisning. Men jag kan tänka mig att det faktiskt är väldigt konkret. Vad handlar allt detta om tredje gången? Det är inte bara ett tempel som det var första gången som rivs. Det skulle inte ske på en gång heller, det skulle ske efter 70 år. Det var inte heller ett tempel, ett andligt tempel som det fallet är andra gången. Utan den här gången så handlar det om att allting ska upplösas. Aposteln Petrus uttrycker det på det sättet. Allting går mot sin upplösning. Och det är frågan om inte just då det tredje templet så att säga finns med i bilden. Därför det kommer förmodligen att utlösa det som Bibeln talar om som Harmageddon, och som är ett allmänt faktiskt ganska spritt begrepp. Men jag vet inte om man i allmänhet riktigt fattar vad det är. Det är en allmän liksom fråga om ett stort krig, men det är mer än ett stort krig. Det är faktiskt frågan om att allting ska gå mot sin upplösning, inte bara på jorden utan också himlarna ska förtäras av eld. Det är den tillkommelse som Jesus och apostlarna talar om, undervisar om. Och det har också en fortsättning då som är ljus och underbar, som har med det kristna hoppet att göra.
Ja, när man talar om vad det kristna hoppet är, alltså du har ju tagit upp det här om det Jesus säger i förbindelse med det han säger på Oljeberget. Det är ju en viktig del av det här. Och sen tänker jag också på, alltså i Filipperbrevet kapitel 1, där talar aposteln Paulus om sin bekymran för, eller rättare sagt att han inte är bekymrad för vad som ligger framför honom, om han ska leva eller dö. Och det är ju det som är bortom döden som vi talar om. Och det han talar om här i Filipperbrevet 1, det handlar ju inte om de dödas uppståndelse, utan det handlar om vad, och heller inte om Jesu tillkommelse, men det handlar om vad han ska få uppleva i det ögonblick som han dör. Han säger att jag dras åt båda håll, jag har en längtan. Och det är just den här längtan som jag tänker på. Han säger, jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Och som jag tolkar honom där så tänker han att i det ögonblick då han dör så kommer han gå för att vara med Kristus. Och det är ju en klassisk kristens syn på det här. Som sagt, vi får ju skilja lite på de här olika sakerna. Alltså vi talar om dels om vad som ska hända innan Jesus kommer tillbaka. Vi talar om Jesu tillkommelse. Men det som de flesta kristna har upplevt är ju att gå ut ur tiden. Inte genom att Jesus kommer tillbaka eller genom vare sig någon vedermöda eller någon tid. De här händelserna som då beskrivs. Som dels har sin uppfyllelse innan Jerusalems förstörelse år 70 och så vidare. Men det här längtan, alltså vad är det kristna hoppet? Vad är den kristna längtan för någonting? Och där upplever jag att apostel Paulus sätter fingret på någonting som är så otroligt viktigt. För att ofta när vi talar om vad vill vi uppleva för någonting? Vad är vårt hopp? Så kan det vara bundet till människor. Så att vi säger att ja, men jag hoppas att få möta min döda farmor eller jag hoppas att få möta igen de här troende som har gått före och då ska jag få samtala med Mose eller någonting i den duren. Eller så handlar det om någon slags sentimentalitet om att liksom, då ska jag få uppleva att vara frisk igen, jag ska bli befriad ifrån det här som binder mig i kroppen och så vidare. Eller så kan det handla om en längtan efter någon slags frid, alltså då ska jag få vandra in i himmelen och vi ska få uppleva fred och frid och så vidare. Och jag säger inte att någonting av det här är fel, men Paulus säger inte jag längtar efter att få möta de som har gått före. Han säger jag dras åt båda håll, jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Och så ger han inga tekniska detaljer runt hur han, för att jag är väldigt nyfiken på det här, hur är det här stadiet där man är hos Kristus? Det finns vissa som menar att det är en själens sömn fram till uppståndelsen, det finns de som menar att man befinner sig i ett slags andligt stadium, att man befinner sig i dödsriket men på paradissidan och så vidare. Man kanske inte ska se bort ifrån det faktum att aposteln Paulus ger väldigt lite tekniska detaljer kring de här sakerna. Men han säger, jag har en längtan. Och den här längtan är inte bara efter en kropp som är fri från skröplighet. Längtan är inte bara efter att få möta igen dem jag saknar. Min längtan är inte att få träda in i ett paradisiskt tillstånd, även om alla de här sakerna är sanna och allt det här som det står om vad inte ett öga har sett och vad inte ett öra har hört, vad Gud har berätt för de som tror på honom. Men just det här att längtan är efter Kristus och där tror jag att var och en behöver uppväckas inför det faktum att det är det som ligger till grund för det vi tror på och det är där vi det är med den inställningen som jag tror att man ska vänta Jesus tillbaka. Det är därför Jesu tillkommelse är så viktig även om den inte har hänt ännu, även om det är många som har gått före utan att få se Jesus på skyn, få möta honom, få vara med om uppryckelsen eller hur det nu rent tekniskt kommer att se ut, så är det den samma längtan, det samma hoppet som ligger bakom om att få möta Jesus. Och det, så när man kokar ner det så tror jag att det kristna hoppet handlar väldigt mycket om det där att just att få möta Jesus. Men och få vara med honom. Men vill du säga något mer om vad Jesus undervisade om sin tillkommelse, om framtiden? Har du några mer tankar om just Jesu förkunnelse om de här sakerna?
Jag har ju rört lite grann då vi talar på det. Skulle vi kunna läsa igenom vissa partier av det här talet som han höll då? Så är vi då alltså i Matteus 24 kapitel och Jesus, jag läser om det här från början. Jesus gick därifrån ut ur helgedomen. Hans lärjungar trädde då fram och bad honom ge akt på helgedomens byggnader. Då svarade han och sa till dem, ja, ni ser nog allt detta, men sannoliken säger jag er, här ska icke lämnas sten på sten, allt ska bli nedbrutet. När han sedan satt på Oljeberget trädde hans lärjungar fram till honom medan de var alena och sa, säg oss när detta ska ske och vad som blir tecknet till din tillkommelse och tidens ände. Det är ju frågan det nu här, om hans tillkommelse och tidens ände. Då svarade Jesus och sa till dem, se till att ingen förvillar er. För många ska komma under mitt namn och säga, jag är Messias, och ska förvilla många. Och ni ska få höra krigslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte förlorar besinningen, för sådant måste komma. Men därmed är ännu icke änden inne. Ja, folk ska resa sig upp mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra. Men allt detta, pastauta, det är endast begynnelsen till födslovåndorna. Födslovåndorna. Och då ska man prisgiva er till misshandling. Och man ska dräpa er och ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Det som tonar fram här, det är ju verkligen det här, icke förlora besinningen. Man skulle kunna, och det gör man ju väldigt ofta, uppmärksamma enskildheterna här i vad som ska gå faktiskt över lärjungarna och över världen i form av prövningar. Men det finns ju olika prövningar. Jag ser, det verkar inte som att Jesus egentligen nämner alla. Han nämner några, det kommer med några. Men att inte förlora besinningen, det är ju vad som faktiskt, tycker jag, är om något en hållning, en så att säga. Och vad handlar det om? Det handlar ju om att det finns alltså någonting att vara uppmärksam på, som trots allt är fastare och mer på något vis konkret än de synliga omständigheterna, som kan vara väldigt, så att säga, fast och konkreta, smärtsamma för människan. Vi talar om den utvärtes människan nu. Människan har ju både ett inre och ett yttre. Men det är meningen att vårt inre inte ska vara så engagerat i det yttre omständigheterna att de kan göra att vi förlorar besinningen.
Ja, och när det gäller just vad Jesus undervisar, så får jag ju säga det att för den som vill sätta sig in i den här undervisningen, så evangelierna är ju full av förkunnelse där Jesus också säger att han ska komma tillbaka, att saker och ting ska ställas rätt och så vidare. Det är ju framförallt det som vi möter i Matteus 24-25, Markus kapitel 13 och Lukas kapitel 21. Det är de här talen som Jesus håller på Oljeberget, som brukar kallas för hans eskatologiska tal. Som ju också har flera bottnar, för att det är helt uppenbart att han talar också där om det som skedde i Jerusalem på 70-talet. Då staden förstördes, templet förstördes. Men det är också uppenbart att han talar om saker och ting som ligger längre fram. Och så är det ofta med de profetiska skrifterna. Och det jag tycker är intressant är att vi ofta fokuserar på det som kanske inte är Jesus stora fokus i det här. Och en vers som jag kommer tillbaka till ofta, och som handlar om hur det här ska appliceras, alltså vad betyder det här för oss? Vad betyder det för mig idag, det som Jesus talar om där? Om jag har lätt att förstå det eller svårt att förstå det? Om jag strävar med att förstå, jaha, det här med att solen ska vändas i mörker och månen i blod, och betyder det Är det symboliska apokalyptiska händelser eller är det verkliga händelser som jag ska förvänta mig? För bara någon månad sen så skedde det ju i Amerika att det var en solförmörkelse. Och så var det någon som hade tagit reda på att den här solförmörkelsen gick över städer som flera städer som hette någonting med Ninive. Och det gjorde att man gjorde kopplingar till det Jesus sa om Jona och som människosonen var 3 dagar och 3 nätter i fiskens buk. Som Jona var 3 dagar och 3 nätter i fiskens buk ska människosonen vara 3 dagar i jordens inre. Och man gjorde väldigt fantasifulla kopplingar till det här. Och det är vissa saker som man kan säga att ja, det här är rena fantasier som inte har någonting med Bibeln att göra. Men även när man kommer in på seriös bibelforskning, såväl kristen som ateistisk, alltså de som inte tror på Bibeln som Guds ord, då, så finns det väldigt många olika teorier om vad det är Jesus försöker säga med de här texterna. Och det är klart att vissa är mer troliga, vissa är sånt som man kan säga att det här stämmer överens med det som står. Men som sagt, det finns en vers som jag skulle vilja ändå ge till den som vill ge sig in i de här texterna för att förstå dem. Ju mer du läser dem, ju mer du studerar dem, desto klarare kommer de att framstå. Och det finns en vers som jag tycker belyser den här texten på ett väldigt bra sätt. Och det är Markus 13 och den sista versen där. Alltså när Jesus har sagt alla de här sakerna. Vad är det han kommer fram till? Vad är kontentan? Vad är konklusionen av det här? Och det är versen som säger, där Jesus säger så här: och vad jag säger till er, det säger jag till alla. Håll er vakna. Eller vaka. Och det är liksom, det är det som Jesus vill komma fram till i den här förkunnelsen. Och om inte det resultatet, när jag lyssnar på det, att jag får ett mer vaket sinne, då är det någonting som har gått fel helt enkelt. Så läs den här texterna, låt inte skrämmas av dem. Om du kommer därifrån skrämd så har du missförstått. Låt dig heller inte lullas in i någon slags inbildning om att ja, men nu vet jag hur allting hänger ihop, nu vet jag vad jag ska se efter, så jag behöver inte bry mig om någonting. Likgiltigheten är lika fel. Men det Jesus säger och det Jesus uppmanar och det han önskar att hans undervisning ska leda fram till, det är ett vaket sinne som förstår när saker och ting händer, så kan man koppla det till det Bibeln säger, och man kan förstå tidens tecken och man kan fortsätta utan att vara orolig. Men istället, som Jesus säger i samma vid samma förkunnelse, så säger han: när allt detta börjar ske, lyft då upp era ögon, för då närmar sig er förlossning, er frälsning. Så när allt detta börjar ske, grips inte av panik, utan lyft upp era ögon mot himmelen. Så Jesus undervisade ju en hel del om det här, och det gjorde ju också apostlarna. Paulus, Petrus, Johannes, Jakob, Judas, de apostlarnas skrifter som vi har bevarade i Nya Testamentet. Och du kanske har några tankar omkring deras förkunnelse också, några stycken där.
Vad apostlarna undervisar om, det är ju faktiskt kanske särskilt vad Herrens tillkommelse betyder för församlingen. Faktum är att Jesus själv underströk inte det så väldigt mycket. Naturligtvis underströk han talar om sina lärjungar och sina, men det är inte alltid så lätt att hänga med i det han säger om lärjungarnas liksom roll i de här olika faserna som han talar om, exempelvis födslovåndorna som vi har hört. Han talar sedan om vedermödan, den stora vedermödan. Apostlarna undervisar ju om just, jag tänkte på ett ord här när du talade tidigare också. Jag ska ta och läsa det i Johannes evangeliets 3:e kapitel. Står det ju så här: se vilken kärlek fadern har bevisat oss, därmed att vi får kallas Guds barn. vilket vi också är. Därför känner världen oss icke, eftersom den icke har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli, det är ännu icke uppenbart. Men det vet vi, att när han en gång uppenbaras, ska vi bli honom lika. För då ska vi få se honom sådan han är. Det här är verkligen, här får han ju fram någonting. Du var inne på hur Paulus sysselsatte sig med de här frågorna. Jag tycker det finns anledning också att se hur Johannes belyser dem. Men en annan sak som du sa, som jag vill inte riktigt släppa här, Jesu tal på Oljeberget. Det är just det här att vaka som han understryker. Och att vaka handlar alltså, det är ganska intressant. I det här sammanhanget när Jesus undervisar så kommer han in på flera gånger hur man kan missförstå saker och ting, som saker och ting ser ut till det yttre. Det finns till exempelvis i både Lukas och Markus en händelse där han ser en änka, va? Det står i Markus 12 så här i 41 versen. Han satte sig mitt emot offerkistorna och såg hur folket lade ner penningar i offerkistorna. Och många rika lade dit mycket. Men en fattig änka kom och lade ner två skärvar. Det är ett öre, står i 1917. Då kallade han sina lärjungar till sig och sa till dem: sannerligen säger jag er, denna fattiga änka lade dit mer än alla de andra som lade dit något i offerkistorna. För de lade alla dit av sitt överflöd, men hon lade dit av sitt armod, allt vad hon hade, så mycket som fanns i hennes äg. Det här i både Lukas och Markus utgör liksom en inramning för det han sedan kommer att säga. Och den är väldigt allvarlig den här, för att det handlar ju just om att inte liksom låta sig förledas av skenet. Det är just skenet som kommer att vara så väldigt bedrägligt i ändens tid. Och det är skenet som han avser att avslöja, och han vill att församlingen ska vara redo att avslöja. Det kommer ju till exempelvis också med i det här när han talar om det här att vara ståndakt in till änden, till exempelvis. Och så kommer i 14 versen, när ni, i Markus är jag nu: men när ni får se förödelsens styggelse stå där han icke borde stå, den som läser detta, han giva akt därpå. Då må det som är i Judén fly bort till bergen. När han säger förödelsens styggelse, då får man inte glömma att han vid ett annat tillfälle säger: vad som är högt för människor, det är en styggelse för Gud. Hur uppfattades de här rika som lade mycket? Hur kommer den som han kallar förödelsens styggelse uppfattas av människor? Inte uteslutet att de uppfattas det som något högt, va? Något högt. Och är det samma som Johannes talar om i Uppenbarelseboken, vilddjur, så är det helt tydligt. Därför alla kommer att säga: vem är lik vilddjuret, och vem kan strida mot det? Och samma sak också i slutet här, när han talar om just behovet av att vara vaksam. Att om husbonden, säger han, visste under vilken nattväkt tjuven skulle komma, så vakade han och tillstade icke att någon bröt sig in i hans hus. Aha, husbonden, vem är det då? Då har man lätt ibland kanske att tänka, ja men det måste väl ändå vara, ja vad ska vi säga, det måste väl ändå vara Guds hus, och vem är husbonde där? Men i själva verket så sker det, så att säga, en väldigt lömsk, alltså ett väldigt lömskt maktskifte under ytan, som Jesus vill att vi ska vara medvetna om. Vem är tjuven då? Vem är husbonden? När han undervisar om sin tillkommelse så säger han bland annat så. I Uppenbarelsebokens 16 kapitel av det här. Se, jag kommer som en tjuv. Då har alltså skenet så att säga lyckats bedra så väldigt många människor. De rika som ger mycket har liksom fångat uppmärksamheten. Det som är så högt i människors ögon har liksom formligen fångat hela världen. Och det är alltså en sån förfärligt, så kan vi säga, en sån lögnvärld som till slut kommer alltså att ha utformats. Att när Herren kommer, Gud, Guds son, enligt löftet, då kommer han så som en tjuv. Hela bygget kommer alltså att på något vis undermineras av hans tillkomst, just därför att allting ser så väldigt annorlunda ut egentligen än vad man föreställer sig, inbillar sig, om man inte vakar.
Mm. Ja. Ja, det finns så väldigt mycket som apostlarna säger om det här, och bara det lilla som vi har bevarat av apostlarnas förkunnelse i vår bibel. Så jag skulle bara vilja fokusera på någonting, för det finns en fråga som diskuteras inom teologin och där Maranata förkunnelsen ofta har tagit ett starkt och tydligt parti åt ena hållet, och det är ju den här frågan, alltså när kommer Jesus, kommer världen att bli en bättre plats? Kommer saker och ting att sakta men säkert gå mot det bättre? Och sen när då Jesus regerar över alla folk, är det då han ska komma tillbaka? Eller kommer saker och ting faktiskt att bli värre och värre? Och det är då Jesus kommer tillbaka. Och det är när ingen tid ges mer, när det inte finns något hopp längre, när tiden är ute så att säga, det är då Jesus kommer tillbaka. Och Maranata förkunnelsen har ju alltid haft det här väldigt korta perspektivet, att Jesus kan komma tillbaka när som helst, uppryckelsen kan ske nu och det finns ingenting som hindrar det. Det har stort sett varit förkunnelsen. Det finns en del som har förkunnat andra ting, som att det ska ske saker och ting först innan Jesus ska komma tillbaka, om de här teknikaliteterna. Och det låter lite nedsättande eller nedlåtande när jag säger så, det är inte så jag menar det, utan det är väldigt viktigt, och vissa av de här sakerna kan förändra ens perspektiv ganska grundläggande, men framför allt så kan det förändra ens perspektiv om man förväntar sig att saker och ting ska bli mycket bättre, eller om man har en förväntan om att det kan faktiskt gå väldigt illa fram till Jesus kommer tillbaka. Och när jag läser till exempel första Petrus brev, så upplever jag att hans förkunnelse där har en väldigt tydlig förväntan om att saker och ting kommer att bli mycket värre innan det blir bättre. I första kapitlet så säger han så här bland annat: var därför glada, där står det i sjätte versen, var därför glada även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro, för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Och här i det här kapitlet, och egentligen i hela den här boken, så talar han mycket om de prövningar som de troende får gå igenom, de olika sakerna som de får uppleva och hur det sätter sin prägel på dem, och hur det kan få dem att förlora modet. Men så kommer den här uppmaningen att se det inte som en prövning till fall, utan se det som en prövning som uppenbarar äktheten i det ni har, äktheten i det som ni bär på. Lite tidigare här så säger han att i sin stora barmhärtighet har han, alltså fadern, genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Så Petrus, han verkar verkligen inte tänka så att saker och ting kommer bli bättre och allting kommer lösa sig och om vi bara får goda kristna värderingar i vårt samhälle, det är det vi ska satsa på, så kommer Jesus till slut att komma när allting har blivit bra. Utan han förväntar sig verkligen att den här världen kommer att bli värre och värre. Och hoppet är inte en sakta förändring, utan hoppet är verkligen att Jesus ska bryta in i historien som han har gjort tidigare och som han gjorde vid försoningen, men som han också kommer göra vid sin tillkommelse. Och där tror jag att vi har någonting som är väldigt viktigt för den kristna tron, nämligen tron på att Jesus kan komma tillbaka när som helst, att vi kan få uppleva det här i vår levetid, men att det, när det händer, är inte det stora, men att vi är beredda både på både vakar för att Jesus ska komma tillbaka, men också väntar lever på ett sånt sätt som är honom värdigt i varje situation. Och därför så kan man ju fråga sig också, vad betyder det att vänta att Jesus kommer tillbaka? Betyder det passivitet? Betyder det aktivitet? Vad slags aktivitet? Hur förändrar det en människa? Och du kanske har några tankar om det också, Hans. Hur förändrar det en individ att man väntar Jesus tillbaka? Vad betyder det för en kristen? Vad betyder det för församlingen att vänta Jesus tillbaka kontra att inte göra det?
Ja, det är ju när man får fatt i det här, så att det verkligen drar en, så att man uppmärksamheten dras i den riktningen. Och det inte bara är, så att säga, en fåfäng eller tom, så att säga, historia. Någon gammal historia. När vi studerar skriften, då är det ju faktiskt det här att det byggs upp någonting som liksom fångar så väldigt många. Själva, om man säger, begreppet Babylon, det stora Babylon står det om i Uppenbarelseboken, det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och styggelserna på jorden. När det stora Babylon beskrivs, så är det just i samband med att det talas om en väldig omsättning, en väldig handel, va? Med alla möjliga då, alltså, saker som människor gärna vill ha, som människor gärna vill förgylla sin tillvaro med. I det historiska Babel finns ju en förebild, det är inte utan vidare som man ser ändetidens stora världsvälde kallas för Babylon. Det historiska Babel, det kan vi ju läsa, det var ju där Daniel hamnade. Det var ju det som profeten Jeremia förutsåg skulle bli judarnas öde för 70 år. Och en av de som togs till fång och fördes till Babel, det var ju Daniel. Han fick ju göra någonting av den här erfarenheten, alltså, som liksom, om man säger, som är en profetisk förebild till just det här att Herren kommer som en tjuv. Jag tänker på det här stora gästabudet som Beltesassar hade natten innan han föll död, va, för medopersernas angrepp. Han hade ju bjudit till en stort gästabud. Det var väldigt stort och praktfullt. Allting talar ju liksom om en väldig blomstring och hög stämning och både kultur och fest, och 1000 stormän var där, och för plötsligt så visar sig den här handen. Vi kan läsa om det här i Danielsbokens 5:e kapitel, så visar sig handen som skriver tecknet på på väggen. Vad är det för tecken? Det består i tre ord. En hand syns. Det är bara en hand som skriver tre ord. Mene, tekel, peres. Och ingen fattar det här. Och alla blir, och framförallt konungen, väldigt blir likblek och darrar. Och finns det ingen som kan tyda det här tecknet? Vad är det här för någonting? Mitt i allt sammans, alltså, så kommer en hand. Jag har tänkt på det här som att det var ett sätt man bestraffar tjuvar på. Och jag vet inte om man inte gör det än i de trakten. Man hugger handen av dem. En hand som skriver mene, tekel, peres. Ingen kunde tyda vad det här var, vad det här talade om. Det talade om alltså, och det var ju Daniel som fick tyda det när han blev tillkallad äntligen. Mene, mene, tekel och farsin. Att du är vägd på en våg och befunnen för lätt. Hur stort, hur praktfullt, hur lysande allting än ter sig nu. Så är det faktiskt framförallt mest bara ett sken. Saker och ting kommer att förändras mycket snabbt. Det skedde samma natt. Mene, mene, tekel upp och farsin. Du är vägd på en våg och befunnen för lätt. Och han fick veta att hans rike var styckat och givet åt meder och perser. Och det här är ju också alltså vad människor är så benägna att göra. Bygga upp ett sken. Bygga upp en falsk bild. Vad handlar det ändetidens stora Babylon om? Det handlar om någonting som ser ut som något alldeles enastående. Men som bara är i en förförisk makt. En trollmakt som fångar mänskligheten. Och det är verkligen sådana ting som gör att vi måste verkligen ta det profetiska ordet på allvar. Det som apostlarna talar om, det som profeterna, det som Daniel talar om. Jesus var väldigt angelägen om också att peka på Daniel. Det här Daniel har sagt, sa han. Det kommer att ske. Det kommer att ske. Det hade skett tidigare. Vi kan säga att det gick i en historisk, så att säga. Det fanns en historisk fullbordan av Daniels förutsägelse. Om alltså att om helgerånen som skulle ske och så vidare. Under Antiochus Epiphanes. Men hade det varit det som var den verkliga fullbordan, då hade ju Jesus sagt det. Så här gick det då. Daniel, intressant, det är bra, vi kan lära av honom. Men Jesus placerar inte fullbordan av Daniels profetia några århundraden tidigare. Han placerar fullbordan i framtiden. Det är alltså tydligt och klart att vi kan verkligen inte vänta oss att allt blir bara bättre och bättre. Och vi ska leva i en blomstrande kultur. Utan ändå, Jesus kommer liksom till slut bara inta sin plats i det sammanhanget. Och applådera och berömma oss för vi har lyckats så bra. Nej. Se, jag kommer som en tjuv. Uppenbarelseboken 16 kapitel.
Ja, när det gäller just det här med en livsstil som är präglad av hoppet, som är präglad av den här förväntan om Jesu tillkommelse och alla de saker som ska ske. Det handlar om domen, det handlar om uppryckelsen, det handlar om upprättelse, tusenårsriket och så vidare. Det finns så många olika saker där. Men när man har det perspektivet på livet så kommer det förändra hur man lever idag. Alltså man kan inte leva likadant en vanlig vardag som man gör dagen innan man ska resa bort. Om man förväntar sig ett uppbrott, om man lever med ett kort perspektiv, så kommer det sätta sin prägel på hur man lever, oavsett vad man har för perspektiv på det, om man tror på uppryckelsen eller om man tror att Jesus ska komma tillbaka om 1000 år. Det kommer ändå sätta sin prägel om det finns den här förväntan. Och Jag tänker på igen Petrus, men i andra Petrusbrev där han talar, i första Petrusbrev så talar han mycket om det tryck som församlingen upplever ifrån världen, medan i andra Petrusbrev så talar han mer om trycket som kan komma inifrån, ifrån falsk undervisning och så vidare. Och i det tredje kapitlet så talar han om de här som säger att nu har vi väntat Jesus tillbaka, han har inte kommit än, varför dröjer han, varför händer det ingenting? Och det han säger som konklusion där är att han säger att Herren är tålmodig, han väntar, han låter saker och ting bero därför att han vill att människor ska bli frälsta. Men sen säger han så här, när nu allt detta, ännu en gång allt detta som du nämnde här Hans, när nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Så han säger det som ska vara resultatet, det är helighet och gudsfrukt. Och sen i vers 14 säger han, därför mina älskare, när ni nu väntar på detta, gör allt för att bli funna rena och fläckfria inför honom i frid och räkna med att vår Herres tålamod innebär frälsning. Så han ser helt klart att den här tron på att Jesus ska komma tillbaka, den kommer förändra hur vi lever i nuet. Vad vi gör här och nu, det kommer radikalt se annorlunda ut än hur det hade gjort om vi inte hade haft den här kunskapen eller de här löftena om Jesu tillkommelse. Så det handlar inte bara om att det här är fina ordet med Guds frukt och helighet och renhet. Det här konkretiseras i Bibeln. Det handlar om att ta hand om faderlösa och änkor, utsatta människor. Det handlar om gästfrihet. Det handlar om att förkunna evangelium. Det handlar om att leva rättfärdigt inför Gud och människor. Alla de här olika sakerna, det följer tron på Jesu tillkommelse. Men när vi har talat om det här med tillkommelsen så har vi ju väldigt många begrepp som går in i varandra. Alltså dels domen, Herrens dag står det om i Bibeln. Det står om tillkommelsen och där används det olika uttryck på grekiska, parousia, epifaneia och apokalypsis, uppenbarelse. Och alla de här indikerar ju då olika saker, men så finns det ett grekiskt ord som är harpazo, om jag kommer ihåg det rätt, som betyder uppryckelse. Och någonting som Maranata har förkunnat väldigt ofta, det är ju just den här uppryckelsen som kan ske när som helst, att få möta Jesus på skyn och att han ska rycka oss upp till sig och ta oss till sig. Och vad gör du där för tankar runt just den här delen av det eskatologiska skeendet, Hans? Vad tänker du? Uppryckelsen, är den aktuell? Är det något vi ska förkunna? Vad innebär den? Vad gör du där för tankar här?
Alltså, du tänker ju nu på första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel. Och det som står där. Och jag tycker det finns en belysande... ett belysande ställe i Efesierbrevets första kapitel. Aposteln skriver, ska jag läsa det? Sedan jag fick höra om er tro i Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga, har därför jag och min sida icke upphört att tacka Gud för er när jag tänker på er i mina böner. Och min bön är att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, må ge er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig. Och att han må upplysa era hjärtans ögon så att ni förstår hur dant det hoppar vartill han har kallat er. Hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur översvinnligt stor hans makt är på oss som tror. allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft, varmed han har verkat i Kristus i det att han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen, över alla furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas, icke allenast i denna tidsålder, utan också i den tillkommande. Det är just det här som manifesteras enligt första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel, då Herren som själv alltså har uppstått från de döda kommer att nedstiga för att möta dem som nu på grund av den översvinnliga, som det heter, styrkas kraft, hans makt på oss som tror nu verkar. Att först ska det som är död, det avsomnade i Herren, uppstå. Och sedan ska vi som då ännu lever och lämnas kvar, det jämte dem, uppryckta på skyar upp i luften. Herren till mötes. Visst är det är ofattbart. Men det så står så skrivet.
Ja, och jag tänker på, alltså vi kan ju läsa det också som står det i första Thessalonikerna 4, där han talar om den här sorgen för de som har insomnat, och så säger han att vi ska inte sörja som de som inte har något hopp, men vi tror att Gud, precis som han har uppväckt Jesus från de döda, ska föra fram de insomnade tillsammans med honom. Det var lite konklusion av vers 13 och 14, men så står det från vers 15 då. Vi säger i detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyarna tillsammans med dem för att möta Herren i rymden, och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Och ordet som är diskuterat mycket inom teologi, framförallt på från 1800-talet och framåt, har ju varit det här: vi som lever och är kvar ska ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren. Alltså är att det är en uppryckelse, och det är ju konkret det som står här. Och sen finns det många meningar om, åsikter om, vad betyder det här? Vad innebär det? Rycks vi upp för att ryckas bort ifrån vedermödan? Rycks vi upp för att ryckas bort ifrån vreden? Rycks vi upp för att möta honom, för att så stiga ner igen tillsammans med honom? Eller är det någonting annat som sker här? Vad är det, olika tankegods som man menar att aposteln har med sig och så vidare? Men jag menar absolut att uppryckelsen så som den står här är försvarbar. Man kan absolut tro på uppryckelsen utifrån det som står här. Men sen får man naturligtvis vara generös och förståelsefull för de som tänker annorlunda. Det är inte nödvändigt att tro att man måste följa precis det här systemet som jag har lagt upp, eller som jag, hur jag tolkar de yttersta tingen, för att det finns otroligt många som har tänkt olika tankar om de yttersta tingen, och det är svårt att säga någonting om framtiden även när man har Bibelns profetior att gå efter. Men det som är tydligt, det som är klart, det är just de här sakerna som vi har talat om här, nämligen bland annat det, så att vara hos Herren. Och det säger han ju i den här texten, det är det han tycker är viktigt. Han säger vi ska inte sörja som de andra, de som inte har något hopp. Och då tänker man, så det handlar om att vi ska få möta dem. Men det är inte det han sätter som det viktigaste. Och sen så tänker jag, hur är det med uppryckelsen? Ja, det är heller inte det han sätter som det viktigaste. Utan det han säger är det viktigaste: vi ska ryckas upp bland skyarna med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Det är det stora i uppryckelsen, att få vara hos Herren. Och det är det som är det stora i Maranata-budskapet. Och jag ser att vår tid här, den går mot sitt slut. Så jag tror vi får få avsluta med det här, även om det var en del vi hade kvar på i vårt manus här att tala om. Men vi kanske får anledning att komma tillbaka till det i Radio Maranata här. Men det får det mycket att säga om det här hoppet som vi som troende äger. Och varför det idag inte förkunnas så mycket om det här hoppet. Men vi får säga ett stort tack till er som har följt oss här i Radio Maranata. Vi har delat våra tankar om Jesu tillkommelse, och vi som har samtalat här, det har varit Hans Lindelöf och jag, Paulus Eliasson. Och som man brukar säga i Maranata, vi har ett kort perspektiv, och efter det korta perspektivet så väntar vi att Jesus kan komma när som helst, och vi ropar Maranata, kom Herre Jesus. Det är vår uppmaning till dig som har lyssnat till det här programmet också, att söka Herren och söka det här korta perspektivet. Och i det något längre perspektivet så får vi säga att om Herren dröjer och vi får leva, så hoppas vi att vi ska höras igen och vi får återkomma och tala mer om det här hoppet som vi har i Jesus Kristus. Vi önskar Guds rika välsignelse och på återhörande. Du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata. Vi som har samtalat, som sagt, är Hans Lindelöf och jag, Paulus Eliasson. Vi sänder över Stockholm och Örebro närradio, sen som här programmen också. Och om du vill komma i kontakt med Maranata så kan du göra det via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Vi önskar Guds rika välsignelse på återhörande, och nu lyssnar vi på en sång. Yeah.